välkommen. Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 26. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Emma Blomdahl som tillsammans med Julie Östfeldt bildat föreningen Tillsammans. Och det är en förening som arbetar med att sprida kunskap om sexuellt våld. Och 2016 utsågs Emma och Julia till årets medmänniskor för sitt arbete. Emma berättar i samtalet om hur hon har bearbetat den våldtäkt hon utsatts för. Men också om hur vi ser på vad som är en våldtäkt och vad vi alla kan göra för att förändra strukturer så att vi förhindrar sexuella övergrepp. Men nu över till samtalet med Emma. Hej Emma, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är Emma?
Oj, det är en så här svår fråga. Hur ska jag kunna sammanfatta det? Jag heter Emma Blomdahl, är 27 år. Bor för närvarande i Stockholm. Kommer från början från Västra Götaland, en liten ort. Och jag tror att jag skulle nog beskriva mig som en feg fighter. Det kanske inte så här håller ihop, men jag tänker att jag är en fighter för att jag faktiskt alltid överraskar mig själv och trots att jag tror att jag är en fegis alltid ändå står upp för mig själv och andra, och när det är saker som är orättvis så säger jag ifrån, och räcker inte att säga ifrån så engagerar jag mig för att försöka liksom lösa det som jag ser som ett problem. Men jag har nog tidigare när jag var ung aldrig sett det som att vara en fighter, utan jag har alltid tänkt att jag är ett feg för att jag vågar inte, jag är inte den som liksom går emot om någonting känns farligt. Men jag tänker att bara det att säga ifrån när någon, om man kallar någon hora eller att stå upp för liksom mänskliga rättigheter, att engagera sig i en organisation som, där man tror på människovärdet, bara det att vara en fighter, att fighter behöver inte innebära fysisk styrka. Så jag är nog en feg fighter, skulle jag säga.
Eller en fighter i en annan definition,
ja,
eller hur?
Ja, verkligen.
Ja, men ord och vad vi tolkar dem är alltid spännande.
Ja.
Du, anledningen att vi sitter här är ju för att några år sedan så var du med om någonting som ingen ska behöva vara med om. Och utifrån det så grundade du en organisation som heter Tillsammans. Vad är Tillsammans?
Föreningen Tillsammans är en organisation som jobbar både stödjande och förebyggande med opinionsbildning och kunskapsspridning när det gäller sexuellt våld. Och det grundades av mig och en tjej som heter Julie Östfeldt för att vi båda två under 2013 hade utsatts för två olika våldtäkter. Och vi träffades i en terapigrupp för våldtagna kvinnor där vi började prata, och även om övergreppen i sig var väldigt, väldigt olika, hade gått till på väldigt olika sätt, så hade vi gemensamt i att vi båda två hade väldigt svårt att förstå hur det som hade hänt verkligen kunde vara en våldtäkt, för att det var inte den klassiska övergreppsvåldtäkten där du blir påhoppad, det är mörkt, det är mycket fysiskt våld, utan det var inte på det sättet. Och då pratade vi om varför är det så att det finns en ensidig bild om vad våldtäkt är. Och också varför kan vi inte få bra hjälp någonstans. Och då bestämde vi oss för att ja, om det inte finns då får vi väl lösa det själva. Och så startade vi organisationen 2014. Och den växte väldigt snabbt. Vi blev väldigt många, och det är också då man insåg att det fanns ett stort behov. Att det fanns många ungdomar framförallt där ute som hade blivit utsatta för olika typer av sexuella övergrepp, som upplevde att de inte kunde identifiera sig med det de hade varit utsatta med eller av, och behövde någon att liksom prata med som själv hade varit där, för att sen liksom komma underfund med att jag blev utsatt för ett brott och därefter kunna gå vidare. För att ofta upplever jag att samhället förväntar sig att vi som har blivit utsatta ska förstå att det med en gång och kunna, ja, det är klart att det var en våldtäkt jag blev utsatt för, och sen börja gå vidare. Men arbetet handlar egentligen först om att få en individ att förstå att det som har hänt dig är olagligt, och sen kan man börja bearbeta det. Men förstår man inte att det man utsatts för ens är olagligt, och är ett brott, då blir det väldigt svårt att liksom överhuvudtaget ta sig vidare. Och det där tänker jag att föreningen tillsammans fyller en väldigt viktig liksom, poäng.
Och vad är det som gör då det här att man kanske inte riktigt förstår direkt då? Jag tänker det måste finnas strukturer eller liksom...
Ja, alltså jag tänker att media är ju en väldigt stor bov i det hela. För media vill sälja lösblad. Och det är klart att det säljer mer att skriva så här, kvinna överfallen i löpspår och våldtagen, än så här, tjej blev våldtagen av sin bästa killkompis medan hon var avtuppad på en fest.
Mm.
Alltså det säljer liksom inte lika bra, så det är inte lika extraordinärt. Så dels har vi det att vi hela tiden matas av det, men likadant i populärkulturen, alltså de flesta övergrepp som vi ser i filmer är oftast väldigt, väldigt grova till exempel. Men sen så tror jag också att det handlar om alltså den här machokulturen och den patriarkala strukturen, där det är mycket enklare för män, som är majoriteten av förövarna, att säga, ja men jag är inte sån där, jag är inte våldsam. Jag är inte psykiskt sjuk. Jag går inte runt i en park i mörkret. Jag överfaller inte kvinnor. Än att identifiera sig med den där snubben som typ tafsar någon på krogen. Som på hemmafesten drar med sig den där personen som är lite för full in i rummet. För att vi har ju faktiskt hånglat innan och då vill jag ha ännu mer kul.
Mm.
För jag tror att de flesta har lättare egentligen. Och känner alltid någon som är i den där andra kategorin. Men vi vill inte kännas vid det.
Mm.
För det är obehagligt. För helt plötsligt så känner vi en våldtäktsförövare. Om vi börjar prata om våldtäkt på det sättet.
Ja, just det.
Men pratar vi bara om våldtäkt som överfallsvåldtäkter. Då är det ytterst få som känner någon.
Mm.
Så jag tror att det handlar om det också.
Så hur botar kanske inte är rätt ord. Men alltså hur får vi ordning på det då? Så att vi någonstans... Jag slipper det här, alltså ingen som sagt ska behöva utsättas.
Nej. Alltså jag tror att det finns två aspekter av det. Jag tror att det första vi behöver göra, det är att skolorna behöver ta ett mycket större ansvar i sin sexualundervisning att prata om att våldtäkt är hela det här spektrat.
Mm.
Att det är våldtäkt att utnyttja någon som är för berusad på en fest. Att det är våldtäkt trots att man är ihop. Att det är våldtäkt trots att vi har hånglat. Och att det också är våldtäkt att överfalla någon som man inte har träffat förut. Att allt det där är våldtäkt och allt det där är lika grovt. Så det tror jag att vi måste bli bättre på i framförallt skolan, men också i resten av samhället, att prata om våldtäkt på det sättet. För då kommer allt fler, tror jag, att kunna se att det man utsatts för är ett brott och då våga anmäla. Så det är den ena delen, men sen så är ju målet i sig att ingen ska behöva utsättas för det här, även om man vet vad man utsätts för. Och då måste man också börja jobba förebyggande med att inte bara förstå att det är ett brott, utan också inte begå ett brott. Och där tror jag att det handlar jättemycket om att jobba med killar och macho-attityder, att liksom inte från början på dagis säga att han drar dig i håret för att han är kär i dig.
Mm.
Att redan där säga till pojkar och flickor att det är inte okej att göra någonting mot någon som hen inte vill.
Mm.
Sen så tror ju jag, min personliga åsikt är ju också att vi måste diskutera elefanten i rummet, vilket jag tror är pornografi. För idag så vet vi att medelåldern att börja titta och konsumera pornografi är 11 år för pojkar. Och en stor del av den pornografin som finns tillgänglig idag på internet innehåller scener som är sexuellt våld eller andra former av våld. Och när man inte själv har en sexuell erfarenhet, vilket de flesta inte har när man är 11, och heller inte pratar om sex med någon vuxen, så blir pornografin den enda källan till vad sex ska vara.
Mm.
Och jag tror att det påverkar på ett negativt sätt. Så det tror jag att samhället måste ta ett mycket större ansvar att faktiskt våga prata om pornografi med barn och unga. Inte fördöma pornografin, men prata och problematisera. Att så här, nej men det här är inte den sanna bilden av vad sex är.
Precis som vi skulle göra om en våldsfilm till exempel.
Ja, ja, ja. Det är det som vi gör hela tiden. Det är därför vi pratar om en tv-spel, att tv-spel behöver i sig, våldsamma tv-spel är inte i sig problemet, utan det är att ungdomar kanske isolerar sig och spelar dem och inte pratar om att det är inte på riktigt. Så precis likadant så måste vi göra med pornografi, tror jag.
För vad är det som händer då när man blir utsatt, om man riktigt känner sådär, det är någonting som gnager, för det här, det känns inte rätt.
Mm.
vad är det som händer? Alltså vad behöver liksom de runt omkring göra för att situationen ska inte kännas lättare, men alltså känna att jag har stödet och jag får hjälp att förstå att det här är fel.
Alltså jag brukar alltid säga så här, att känns det fel i magen så är det nog garanterat så att det som har hänt inte var helt okej. För att även och är det så att man bara säger shit, vi hade sex och det kändes så där, jag borde inte ha haft sex med honom för jag gillar inte honom egentligen. Då gnager det inte i magen. Man gnager det i magen att man har ont, man går runt i magen och det känns tungt och man bara nej, men jag borde, varför gjorde jag inte så här? Jag ville ju egentligen inte, men han lyssnade inte. Det där, det du egentligen säger då är att jag blev inte lyssnad på. Det var fel. Men man lägger hela tiden skulden på sig själv. Så det man behöver då från anhöriga, det är ju att anhöriga inte ifrågasätter, men sa du verkligen nej? Men hade ni inte hånglat förut? För det är helt oväsentligt. Utan det anhöriga behöver göra är så här, det låter verkligen som att du inte var med på det här och det är inte okej. För har man inte gett sitt samtycke så är det inte okej. Så det anhöriga ska inte lägga skuld eller ifrågasätta, för det gör redan den utsatta själv. Så det tänker jag är jätteviktigt. Sen är ju mitt tips alltid att man ska prata med någon professionell. För att det här är så pass svåra frågor och sätter ofta väldigt djupa psykiska spår. Alltså de flesta får posttraumatiskt stresssyndrom till exempel. Som en väldigt allvarlig psykisk sjukdom som går att arbeta bort, men man behöver professionell hjälp. Så att uppsöka en kurator eller en psykolog är verkligen någonting som jag tycker att alla borde göra. Och där kan man också behöva hjälp från anhöriga att våga kontakta en kurator eller psykolog.
Så man tänker då, vi har ju hört ganska mycket nu de senaste åren tyvärr om övergrepp som sker på festivaler. Vad skulle du säga till dem som nu ger sig iväg ut på en festival och bara vill ha roligt? Vad ska man tänka på?
Alltså rent krasst så är ju också hela den här diskussionen om festivaler, så tror jag för de ungdomarna som åker iväg så tror jag att helt ärligt så tror jag inte att de är rädda. Jag tror att de är mer rädda när de går till skolan. För all statistik som finns visar att de sexuella övergreppen är mer på skolan än på festivalerna. Men jag tror att det man ska tänka på är att egentligen inte tänka på någonting alls. Att bara ha så kul. För att jag tänker, lever vi i ett samhälle där jag sitter och säger, ska du som tjej åka på festival så tänk på att hålla ihop med dina kompisar. Drick inte för mycket, gör inte det här. Då har vi ju låtit förövarna vinna. Och ett sånt samhälle vill inte jag leva i. Utan det jag snarare vill säga är ju till alla de eventuella förövare som åker på festivaler. Ta inte på någon i publikhavet på ett sätt som inte är okej. Skrik inte hora på någon. Tryck inte upp någon mot en bajamaja. Så här, våldta inte någon i ett tält. Var inte dum. Var inte en douche. Egentligen inte svårare än så.
Mm.
Fast det verkar inte på något sätt vara svårt, för det fortsätter hända. Men det är ju det som är grejen. Man kan inte säga till... Om vi nu pratar om tjejer och killar, där tjejer framförallt är mer utsatta och killar är förövare, om vi nu ska vara så liksom binära att vi pratar om två kön, så pratar vi ofta om vad tjejer ska göra för att skydda sig. Det tycker jag är helt orelevant, för att det är pojkarna som ska sluta våldta, inte tjejerna som ska skydda sig.
Ja, och jag tänker det är ju ett arbete som är viktigt och som kommer att ta tid, men som du säger, vi måste ju prata om det, annars kommer ingenting att hända. Nej. Överhuvudtaget. Du kanaliserar ju din frustration i att verkligen prata om och lyfta och faktiskt skapa en förening för att liksom driva de frågorna. Har det varit en del av ditt sätt att bearbeta det som har hänt?
Det var jätteviktigt för mig och det var jätteviktigt för Julia också. Och Julia har ju fortsatt arbetet och tagit vidare arbetet med föreningen tillsammans, medan jag sen valde att lämna för att jag kände att jag var klar med den biten. Men det var jätteviktigt. Men jag tror att jag hade säkert kunnat kanalisera det i en redan existerande förening om en sådan som hade passat mina behov hade funnits. För det som jag tror är viktigt är att man gör det som jag känner att jag mår bra av. För att det är också viktigt att förstå att alla som har blivit utsatta för våldtäkter kommer inte ha samma behov som Julia och jag. Man kommer inte behöva kanalisera det på det här sättet, utan vissa behöver bara få prata om det privat. och bearbeta det och sen gå vidare. Medan vissa kanske väljer att engagera sig i en tjej eller en ungdomsjour som syster eller stödperson, fast inte outa att man har utsatts, utan det blir en lilla hemliga sätt att ge tillbaka kanske. Medan vissa kanske väljer att engagera sig politiskt för att förändra lagstiftning och så vidare. Så jag tror att det viktiga är att man gör det som man känner att man mår bra av, och det var det som vi gjorde, och då fanns inte det som vi hade ett behov av, och då fick vi skapa det själva liksom.
Men du, slutligen då,
ja.
Ett tips till de som lyssnar där ute då, för att vara med och bidra till att förebygga att, att förhoppningsvis framöver att vi slipper de här hemskheterna.
Men jag skulle säga, om man får uttrycka sig lite krasst, att våga vara en finne i röven. Våga vara den här extremt jobbiga personen, fast som egentligen är den otroligt viktiga personen, i att alltid säga ifrån när någonting som inte är okej sker. När någon kallar någon hora, när någon kallar någon bög, när någon tafsar på någon i skolkorridoren, när någon skickar ett meddelande på Facebook som inte är okej. Att säga ifrån då, att hjälpa den som är utsatt, att komma emellan och säga så här, det här tycker inte jag är okej. Jag vill inte göra så här mot min kompis. Och om man själv blir utsatt, att så här, vara stark och våga så här, bara, det här tycker inte jag är okej, och nu kommer jag att polisanmäla det. Om det är olagligt och så vidare. Att ständigt våga stå upp för anständighet och medmänsklighet. Det tror jag är ett av de viktigaste sakerna. Och det är någonting som vi alla kan göra. Mm. Vi kan göra det i vår vardag varenda dag. För tyvärr så sker såna här små saker och stora saker hela tiden. Och där kan vi alla hjälpas åt att vara de som säger ifrån.
Bry oss om varandra helt enkelt.
Ja, precis. Medmänsklighet och civilkurage.
Härligt. Ja. Tack så jättemycket Emma att du fick ta tid att sitta med dig.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Jag tror du håller med mig om att det finns en massa stigma associerat med sexuella övergrepp i vårt samhälle, och inte minst relaterat till det Emma beskriver om det här, vad som är en våldtäkt. Normer formar absolut hur vi ser på själva händelsen, men också den som blivit utsatt. Här har vi alla en viktig roll i att skapa nya normmönster och om vad som är okej i hur vi relaterar till varandra. Och vill du lära dig mer om normer så lyssna gärna på Lottapodden nummer 6 där Peter Svensson förklarar konceptet. Men den viktiga takeawayen från det här avsnittet är: säg ifrån och stå upp för anständighet och medmänsklighet i din vardag varje dag. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Lottapodden vill också tipsa om Mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 28 och 29 november på Kistamässan norr om Stockholm. Drygt 40 seminarier anordnas under dagarna för dig som är intresserad av samhällets säkerhet och krisberedskap. Och dagarna handlar om hur vi ska skapa ett säkrare Sverige. Där vi inte då som idag till exempel, att var tredje ung kvinna idag känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Lottapodden är stolt ambassadör för Mötesplatsen och hoppas att vi ses där. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 19 oktober. Och då möter du Maria Fors Brandebo. Hon är forskare på Försvarshögskolan och vi samtalar om ledarskap och tillit. Hur det påverkar en organisation, när det fungerar och när det inte gör det. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, dela gärna med dig av det här avsnittet till fler som du tror skulle uppskatta det. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!